Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Här är intervjupodden Agendasättarna som görs av mig, Anders Sedhamre, tillsammans med Sportexpressen. Mycket välkomna hit. Om det är första gången du lyssnar, känn då till att det kommer ett nytt avsnitt varje onsdag. Och den här digitala skapelsen har lyckats kravla sig över 70 avsnitt nu. Vill du lyssna på alla intervjuer eller bara några i urval? Ja, men gå då in på agendasattarna.se eller sök på Google och i skolan finna. Veckans gäst är kvinnan med den mycket karaktäristiska och i alla fall mina öron härliga rösten. Den omisskännliga Kristina Kapelin ska få delge sina tankar om sin yrkesroll och branschen i stort. Vi diskuterar om italiensk fotboll, italiensk politik och italiensk feminism. Vi talar också om dagens villkor för journalister jämfört med dåtidens dito, och så fokuserar vi på hur Kapelins känsla för poesi och rika språk färgar hennes egen journalistik. Har du feedback på podden så mejlar du mig på adressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter via Anders Sedhamre. Stort tack också till Felix Hall som har klippt denna veckas podd. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Okej, vi lyssnar till Kristina Kapelin. Mycket välkommen Kristina Kapelin till podden.
Tack.
Alla gäster får ju presentera sin egen yrkesroll först och främst. Nu ber jag dig göra det. Vi har sett dig lite överallt genom åren.
Ja, jag är journalist. Jag är frilansjournalist och det har jag varit sedan 1985 kan man säga. Nej, egentligen började jag faktiskt tidigare. Jag började jobba som journalist redan 1983. Och var då en kort tid i Sverige. Jag jobbade dels på TV i Malmö och dels på Sydsvenskan i Malmö. Sen fick jag ett stipendium till Italien som jag sökte därför att jag ville försöka fortsätta arbeta i Italien. Och började jobba där som frilansare 1985. Och man kan väl säga att jag har, som många frilansare tror jag, många andra också, så blev det helt enkelt så att jag blev lite grann tvungen att inrikta mig på det som behövdes. Därför att det jag ville göra, nämligen kulturjournalistik, var åtminstone på den tiden en ekonomisk omöjlighet. Och följden är att det slutade med att jag faktiskt under rätt lång tid gjorde det jag absolut aldrig någonsin hade trott att jag skulle göra, nämligen ekonomisk journalistik och sportjournalistik. Vilket jag idag är väldigt glad för, därför att nu är jag som en sån där gubbe som står i ett gathörn på stan, och du vet, som har en gitarr på magen och en trumma på ryggen och någon liten apa på huvudet som spelar något slagverk av något slag. För att, alltså, jag är ett one man band, jag kan faktiskt göra nästan allting.
Och enligt mina källor då, så är det, jag har researchat mig till att du jobbar för Aftonbladet, Dagens Industri, SVT och DN primärt, stämmer det?
Inte DN, nej. SVT, Aftonbladet, Sportbladet kanske jag skulle säga, Dagens Industri, Sydsvenskan, det är mina regelbundna uppdragsgivare kan man säga.
Mm. Kretsar all din journalistik kring Italien på något sätt?
Ja, det gör den.
Jag såg det första gången, jag tror många 30-20 någonting såg det första gången under fotbolls-VM 1990.
Mm-hmm.
Men du hade gjort några Napoli-jobb tidigare åt SVT, va? Det var ju början där, va?
Som jag sa tidigare så, det var ju inte så att jag trodde att det var sportjournalist jag skulle bli. Och det berodde helt enkelt på att jag var ointresserad av sport och att jag själv tyvärr aldrig har varit särskilt duktig i någon sport och alltså inte särskilt intresserad av sport. Men då hände det sig att 1987 tror jag att det var, ska vi kolla det där, det kan ha varit 86, ni får förlåta. Så vann i alla fall Napoli för första gången ligan. Och det gjorde man naturligtvis tack vare Maradona. Och det där tänkte man i Italien. Det talades väldigt mycket om Italien. Att det skulle ha väldigt stor betydelse för stan. Långt utöver det rent fotbollsmässiga och sportsliga. Det skulle bli ett enormt lyft för Napoli. För Napolis ekonomi. För Neapels ekonomi. För människorna. För stan i det stora hela. Jag tänkte då att det där kunde vara spännande att beskriva i det här mer, vad ska jag säga, i det bredare perspektivet. Så jag ringde till Aktuellt, kommer jag ihåg, och föreslog detta som ett reportage. Och då säger redaktören som jag talade med att jo, det låter ju jättekul och så, men det är lite för sportigt för oss. Du ska nog ringa till TV-sporten. Och jag la på luren och så tänkte jag, herregud, jag vågar inte ringa TV-sporten. Därför att jag trodde att sport bara egentligen var liksom en tabellbitande verksamhet. Och den delen var inte riktigt mitt expertområde. Men nöden har ingen lag. Har man inga pengar. Så jag ringde till sist till sporten och talade då med en väldigt trevlig lite äldre redaktör som tyvärr inte finns mer. Och han sa, ja men det låter jättespännande. Det är klart att du ska göra det där. Och sen följer en lång historia om hur jag... Jag hade ju på den tiden inte heller liksom något stadigt tv-team jag arbetade med. Jag blev bondfångad av en napoletan som påstod att han var väldigt aktiv i tv-branschen och som presenterade mig ett filmteam som det visade sig inte hade professionell utrustning. Som arbetade med det som man på den tiden kallade för lowband och sysslade huvudsakligen med bröllopsfotografering. Men var mycket, mycket trevliga. Och... vi gjorde mot alla odds, skulle jag säga, faktiskt ett riktigt hyggligt jobb på Napoli. Det här var alltså dagen då den sista matchen spelades, kan man säga. Dagen då Napoli verkligen vann. Det var ju glädjescener som inte går att beskriva i stan. Och lite skrämmande också måste jag säga för mig. För att jag hade inte varit i Italien särskilt länge och framförallt hade jag inte varit i Syditalien så ofta. Folk stod och hoppade ovanpå bussar och det var alla gator korkade igen och så vidare. Och den här jättesnälla kamerakillen då, han följde mig till stationen och innan jag gick på tåget så följde han mig till ett litet konditori där han köpte kakor som han tyckte jag skulle ha med mig på tåget tillbaka. Och sen följer han mig in på stationen. Han sätter mig i princip i tågvagnen som på den tiden hade röda sammetsfåtöljer med en liten spetsduk där man kunde vila sitt huvud. Där satt jag sen med mina kakor, min lilla kakpåse. Och han står utanför och vinkar av mig. Och allt detta liksom faktiskt utan några baktankar. Och följden var att jag naturligtvis kontaktade det här teamet igen. För det blev nämligen så mot liksom, min förmodan att TV-sporten hörde av sig igen och ville ha andra reportage. Och jag tror att vi gjorde nog en 5-6 reportage ihop i alla fall med den här riktigt kassa utrustningen. Och hade väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Fantastiskt trevliga människor. Men så småningom fick jag ju försöka bli lite mer professionell då.
Detta innebär ju att du har bevakat Maradona när han var på sin absoluta topp. Mm-hmm. Kan du inte tala om något minne därifrån?
Du, om sändningen ska fram så jag träffade aldrig Maradona då. Jag träffade Maradona under fotbolls-VM 1990. Då var jag inte ensam med honom, det får jag väl också erkänna. Utan vi var många journalister som stod och väntade på att han skulle komma ut och tala. Och jag minns det där framförallt hur... Så intressant hela den här diva-grejen som Maradona hade. Att han, å ena sidan ville han visa att han egentligen inte var ett dugg intresserad av oss. Eller vi skulle liksom få vänta och vänta och vänta på honom. Och å andra sidan var det ingen tvekan om att han ändå var väldigt dragen till detta. Att det var ett stort medieuppbåd som stod där och väntade. Och Argentina, de höll då till på Romas träningsanläggning som heter Trigoria, som ligger lite grann utanför Rom. Och där det är faktiskt fortfarande så att det kommer stora fårhjord där förbi när man, ibland när man är på väg in med bilen liksom för att lyssna på en presskonferens och så. Så det är väldigt lantligt på något vis. Och han hade då ett rum där naturligtvis, och där spelade han så extremt högt, väldigt smörig argentinsk musik som liksom bara brölade ut där över den romerska kampanjen. Och då så visade han sig lite grann på sin balkong och dansade lite samba och sådär. Och sen så gick han in igen och så här höll han på, vi väntade och vi väntade. Klockan var väl, jag tror att jag var där 4 och att vi fick tala med honom när klockan var 10 på kvällen kanske. Och då kom han lite släntrande så där, lite tjock var han faktiskt, minns. Hans pappa var där också, var väldigt tjock och dansade samba han också. Och så svarade han på några frågor, du vet, på ett sånt där sätt som är det tråkigaste som finns för en sportjournalist. Nämligen när man inte får några svar. När man själv skulle ha kunnat svara samma sak, förstår du? Ja, det är ett bra lag, det blir svårt att möta dem. Ja, vi har stor respekt för vår motståndare. Ja, och så vidare och så vidare. Otroligt oförutsägbart. Men hela grejen var ju att få se honom liksom, i verkliga livet. Han var också väldigt liten, kan jag berätta. Liten och lite satt och med en väldigt sådär stursk och lite sådär maktfullkomlig uppsyn på något vis. Han visste att han var the king, verkligen.
Hade han karisma?
Ja, det får man säga att han hade. Men det hade han kanske mer i kraft av det han faktiskt kunde åstadkomma. Men när han kommit gående i hotellkorridoren här, så hade jag tänkt vad det var för en liten sprätt. Men så såg han inte ut då. Det kändes liksom att det här var football power. Soccer power.
Du gjorde en intervju under fotbolls-VM 1990 med en kameransk spelare. Jag vill minnas att han heter Jean-Claude Pagal. Den där finns på YouTube för alla som vill se på den, och den har gått, den har etsat sig fast hos många sportintresserade personer som följde fotbolls-VM 1990. Berätta om den i korthet då. Premissen jag kan berätta är att han flörtade med dig stenhårt. Du var utsänd reporter och han var spelare. Berätta.
Jo, det var ju så. Vi kom alltså till Kameruns träningsläger. Och vi var vana vid att det i allmänhet var en presskonferens, och om man inte var med på den där så hade man inte mycket där att göra, så det var omöjligt att få kontakt med spelarna. Och när jag då får syn på den här killen som står i baren, så tänker vi hugger honom med samma. Innan någon upptäcker att vi liksom egentligen inte skulle vara där just då. Och vi sätter honom i en stol och vi riggar upp och sådär. Och då säger jag, ställer en sån här väldigt tråkig fråga på dålig skola i franska, typ liksom, kan ni förklara det franska eller det afrikanska fotbollsundret? Och då tittar han på mig med en sån där blick som är absolut sängkammarblick och säger, åh, era anklar, han niade mig faktiskt, fick ju vara charmerande. Och jag alltså, tog en stund innan jag förstod vad han pratade om överhuvudtaget. Ursäkta? Och då sa han det, era anklar, när jag såg era anklar följa som en fura. Och det är ju ett sådär klassiskt läge när man å ena sidan naturligtvis är lite smickrad, för att det är ju skojigt att någon blir så charmerad av en så att de liksom ser ut och håller på att ramla av stolen. Men å andra sidan var det ju inte det jag var där för. Och det som är roligt i sammanhanget är att min dåvarande fotograf som jag arbetade mycket med, han blev förnärmad å mina vägnar och tyckte att den här killen gick för långt. Och jag ställde då om en annan fråga och då säger han, je besoin d'amour, vilket betyder jag behöver kärlek. Och då blev det ju liksom, gud, jag tänkte, vad ska jag göra med den här karen? Det var inte mer med det. Vi lyckades sen, det visade sig att på Kameruns träningsläger var det liksom inte så svårt att få prata med folk. Och så vi kom hem med det här materialet. Men jag tänkte ju då på typiskt jantevis att man kunde inte visa det här. Och när redaktionen såg det så, det där är ju skitkul, det är klart att du ska ha med det där. Och egentligen måste jag säga att det var där och då som jag förstod att man får lov att vara sig själv. Att man behöver inte göra version 1A varje gång. Liksom. Det går faktiskt för sig att vara personlig. Och i det avseendet vill jag verkligen ge en eloge till SVTs sportredaktion. Därför att de har alltid gett stort utrymme till journalisterna. Och det är väldigt utvecklande som journalist när man vågar släppa taget och vågar använda sitt eget språk och som sagt gå lite över gränserna. Så det var en väldigt liksom komisk och rolig personlig upplevelse och en jättenyttig upplevelse som journalist.
Mm, det där är jätteintressant, för du är ju kanske inte sportjournalist i grunden, eller det är du inte, det sa du ju själv, men du har liksom du har arbetat fram ditt namn som att du har ett eget tilltal och en egen stil. Mm. Och du nämnde där att det där kanske föddes då.
Ja.
Tror att det är den egenskapen som har tagit dig hit där du är idag, att du har en egen röst och ett eget språk?
Det är det nog på många sätt, och jag tror att jag har hållit mig levande så pass länge i sportjournalistiken, det tror jag beror helt och hållet på det. Och kanske faktiskt också det att jag är lite trots allt, liksom, efter alla dessa år och med den kunskap jag ändå har idag om italiensk fotboll, vill jag poängtera, därför att jag är inte särskilt mångsidig kanske som sportjournalist. Det är naturligtvis så att säga någonting att ösa ur, men det utanför perspektiv som jag på något sätt har bevarat, just därför att jag är intresserad men inte passionerat intresserad, eller jag är inte intresserad på det sättet att jag inte kan att jag måste läsa 25 sportsidor varje dag. Det gör jag inte. Jag läser de journalister jag själv tycker om och jag tittar på matcher och numera så talar jag ju mycket om fotboll i Italien. Är det verkligen så att fotboll är för italienarna ungefär vad vädret är för en engelsman? Alltså, vet man inte vad man ska prata om, då pratar man om fotboll. Men jag tror och hoppas att det är mitt eget uttryck som har gjort att jag fortfarande håller på med detta. Och det är faktiskt något som jag också har arbetat på väldigt medvetet. Alltså jag försöker faktiskt väldigt medvetet inte använda vissa ord till exempel, inte använda vissa klyschor. Ibland väljer jag att använda typiskt kvinnliga liknelser därför att sport angår kvinnor i lika hög grad som män och ibland är det väldigt roligt att göra det här för att uppnå en kontrast eller... Det där är någonting jag arbetar väldigt, väldigt medvetet med faktiskt.
Och du sa själv att du hade drömmar som yngre att jobba med kulturjournalistik. Det går att argumentera för att du försöker få in ganska mycket kultur i dina reportage och texter.
Ja, också därför jag tror att det är jätteviktigt att aldrig glömma liksom, i vilket sammanhang ett sportevenemang sker. Alltså, sport kan enligt min uppfattning inte förklaras utan att det sätts i sitt sammanhang. Nu sysslar jag som sagt vad de är huvudsakligen med fotboll i Italien. Och det är väldigt spännande faktiskt för mig att se hur fotbollen och hur fotbollen utvecklas faktiskt speglar andra utvecklingar eller annan utveckling i samhället. Och jag brukar försöka ta med det och jag förstår att det där kanske kan vara lite överkurs. Alltså, eller överkurs är kanske fel ord, men jag menar det kan vara sånt som kanske inte alla är så intresserade av. Men att det blir ointressant om man bara liksom lyfter ut det ur sin kontext och släpper ner det som någonting som bara handlar om antal mål och så där vidare. Eller för mig är det inte spännande på det viset.
Det här är en podcast från Expressen.
Vilka språk talar du? Italienska naturligtvis.
Mm. Jag talar italienska, jag talar ganska hygglig franska och engelska. Och svenska. Jag förstår spanska om jag anstränger mig. Och jag har faktiskt också gjort ett antal intervjuer på tyska. Inte så att någon liksom språklärare skulle bli särskilt glad över dem, men... Jag tror att det är så att har du lärt dig ett främmande språk ordentligt så tappar man alla hämningar till att börja med och sen så kränger man till det. Liksom det. Och sen har jag ju turen av att italienska är faktiskt någon sorts passepartout i fotboll i alla fall. För nästan alla stora spelare har spelat i Italien någon gång så att det går alltid att använda italienska. Ja, det är mitt världsspråk.
Du har fått kläskott lite för att din dialekt är någon form av P1-skånska.
Mm.
Och för alla som inte vet vad det är då, så kan man säga att det är någon intellektuell variant av skånskan som förknippas med kulturjournalistik får man säga i radio. Hur tänker du kring det där?
Alltså det är inte, vi kan ju börja med att liksom tala om att det är inte P1-skånska. Detta är, jag talar som min mor, det gör de flesta människor. Hon växte upp i Stockholm och flyttades till Malmö, och då blir det gärna på det här viset. Så att det är inte så att jag har försökt lagt mig till med det här för att det ska låta intressant. Jag är medveten om att en del människor älskar hur jag talar, och det är jag så tacksam för. Andra hatar hur jag talar, och det får man stå ut med. Alla kan inte tycka om en. Det är verkligen liksom fritt fram. Men jag vill bara påpeka att det är så här jag låter, och allt jag har låtit. Punkt.
Tänker du någon gång att liksom din journalistik kan grumlas av den dialekten?
Nej. Det är lite grann för mig uppriktigt sagt en revansch. Därför att när man är uppvuxen i Skåne som jag är, då är det inte roligt att inte prata riktigt skånska. Nu är det mycket möjligt att i Stockholm folk tycker att jag talar riktigt skånska, men det gör jag inte. Jag gick under många år under namnet Spyket. Vilket alltså betyder speak som engelska. Alltså någon som tycker att hon liksom är cool eller så. Och jag minns att jag som liten faktiskt ibland satt och tränade liksom tårta, vårta. Och försökte lära mig och prata skånska så som det verkligen låter i Skåne. Men det gick inte. What can I do?
Men du har någon form av känslosam poetisk ådra i ditt journalistiska uttryck i alla fall.
Ja, men där har vi det igen, tror jag. Att jag tycker om språk. Alltså en orsak till att jag blev journalist är att jag verkligen älskar språk. Och lägger mig vinn om att använda ett så vackert språk jag kan när jag skriver. Genom att journalistik ju också är tidsbegränsat. Så jag menar, det är inte alltid man lyckas, så att säga. Men det finns ju faktiskt en idé och en tanke om att just framförallt tv-journalistik, att man ska hålla texten så enkelt som möjligt. Alltså att den ska vara nästan lite telegrafisk och korta meningar och inga bisatser och inte för långa ord och sådär. Därför att det är bilden som ska tala och så vidare. Vilket jag i princip håller med om. Men jag har aldrig trott att en tråkig text kan göra någonting för någonting. Vare sig i en tidning eller i en radiointervju eller på tv. Och tvärtom så kan man skapa, tror jag, rätt intressanta spänningar mellan en lite mer spännande text och bild. Så vill jag påpeka att det här är någonting som jag arbetar mycket på. Alltså texterna är jätteviktiga för mig. Och jag försöker att stämma dem så väl jag kan med bild. Men jag jobbar mycket på det där.
Du har varit i branschen lång tid, du sa själv 1983. Det gör dig bra lämpad att svara på följande fråga. Om jag ber dig jämföra utvecklingen att vara kvinna i branschen då och nu, hur låter det då?
Vi talade innan om varför jag har kunnat hålla mig kvar och sådär. Jag tror att det bland annat beror på att jag faktiskt var en av de första kvinnorna. Jag var långt ifrån den enda, men vi var inte så många när jag började då, alltså i slutet av 80-talet. Så att det var väl på ett sätt någonting som kanske hjälpte mig. Och sen så tror jag också då att det faktum att jag inte egentligen tillhörde den här gruppen från början har hjälpt mig faktiskt. När jag säger tillhörde gruppen, så att jag inte egentligen var sportjournalist. I Italien, för att det är ju egentligen det jag måste tala om, för det är ju där jag har arbetat huvudsakligen. Var det faktiskt på den tiden en fördel att vara kvinna på så vis att vi var väldigt få. Och italienarna då fortfarande hade ett lite gammaldags gentlemannamässigt sätt att förhålla sig till kvinnor. I det att om det stod 10 journalister och en var kvinna, då släppte man fram kvinnan först. Så att jag, på det sättet hade jag ju det enkelt, kan man säga. Jag vet inte om det var lättare att få intervjuerna. Det tror jag faktiskt inte. Men det var definitivt en väldigt vänlig stämning. Och rätt mycket nyfikenhet. Jag kan inte säga faktiskt att jag i Italien hade utsatts för sexuella trakasserier. Eller haft problem av att vara kvinna i sportjournalistiken. Men det är ju ingen tvekan om att det är ett det är ju liksom en grabb, det är ju ofta en väldigt grabbig jargong. Och jag tror att i Sverige, i vissa sammanhang kanske, att man har retat, jag känner ju till att det är så att man har retat sig på att kvinnor har kommit fram och sagt att det beror mer på att de är kvinnor än på att de egentligen är särskilt kunniga och så där vidare. Så jag tror faktiskt egentligen att mina yngre kollegor idag i Sverige har det besvärligare i det avseendet än vad jag hade. Därför att jag inte var ett hot egentligen. Jag var bara liksom en ensam, på den tiden en ensam ganska ung kvinna i ett game där folk antagligen inte såg mig som ett hot, därför de trodde inte jag fattade det ändå. Va? Nu är det nog värre, därför att jag tror att man fightas på lite mer lika villkor, och då blir det de kvinnliga journalisterna i sporten lite farligare, tror jag.
Mm. Du har ju de facto banat väg för unga kvinnliga journalister som du talar om här. Mm. Hur ser du på det faktumet? Är du stolt över det? Reflekterar du över det överhuvudtaget?
Det är ju alltid väldigt, väldigt roligt och smickrande. För det händer faktiskt att yngre kvinnliga sportjournalister säger att du var min förebild och sådär vidare. Och det är förvånande för mig på många sätt. Men det är därför att jag känner mig fortfarande lite grann som Columbo. Du vet, när han kommer med sin regnrock och säger det var bara en fråga till. Och hur folk reagerar på honom. Så jag kan fortfarande känna mig lite så att jag inte riktigt hör dit. Va? Och det var kanske därför som jag känner mig så smickrad när folk säger att, och så glad liksom, att du var min förebild. Och jag är glad för det helt oavsett att det naturligtvis är liksom en egoboost för mig. Så är jag väldigt glad om det faktiskt är så att jag där gjorde en insats för kvinnor i sportjournalistiken. I ett, liksom ett bredare perspektiv.
Har du kunnat förstå det ifrån Italien, eller har folk berättat det för dig?
Det händer att folk har berättat det för mig. Det händer att jag blir kontaktad. Det händer faktiskt också att både unga män och unga kvinnor hör av sig till mig på mail eller på telefon och frågar om vi kan träffas för att de är i Rom och just vill tala om sportjournalistik och sådär. Det är jätteroligt, och jag ser ju också när jag håller föredrag, så även om jag håller föredrag om någonting som kanske inte alls handlar om sport, så finns det nästan alltid i gruppen av människor som är där en grupp yngre personer, ofta yngre män, låt säga kanske från tonåringar uppåt. Och de kommer ofta fram efteråt och säger att vi brukar läsa dig eller fråga någonting om fotboll och sådär. Och det är ju väldigt roligt ändå att ha den där gruppen, det måste jag erkänna.
Hur klarar du av att bo i Italien som i alla fall utifrån har en taskig kvinnosyn och ett icke-jämlikt samhälle jämfört med Sverige?
Det har ju blivit mycket värre, skulle jag säga, under de år som jag har varit där. För att Italien har ju alltid varit ett manschauvinistiskt samhälle, men under Berlusconi-tiden så har det på något sätt nästan upphöjts till någon sorts statsideologi att kvinnor ska bara vara vackra, läckra dekorationer. Och det där syns ju väldigt tydligt till exempel i sportprogrammen på TV i Italien, att finns det en kvinna som är programledare, då är hon det antingen för att hon är väldigt ung och snygg eller för att hon har precis de allra mest rätta kontakterna. Men under alla omständigheter så skulle jag säga att bystmåttet är viktigare än kunskapen egentligen. Och det där är ju väldigt, väldigt irriterande. Det är ju ingen tvekan om den saken. Det är ju nu mitt hemland, och det är också det land som jag lever och verkar i. Jag försöker ju så att säga att själv, vad ska jag säga, inte spela med det där spelet. Nu har jag ju liksom, sånt här förändras naturligtvis också under, jag har ju bott i Italien i 25 år, så det är naturligtvis inte samma, jag bemöts ju inte på samma sätt idag som när jag var 25, det är ju självklart. Men jag tror att man som enskild kvinna faktiskt kan stå upp och visa att det här kan jag tolerera, det här tolererar jag inte. Det gäller att så att säga, att förhålla sig, att Och att känna att man kan leva med hur man förhåller sig.
De där showerna du snackar om där med hårt sminkade, lättklädda kvinnor. Mm. Ser italienarna något problem i det där? Eller jag kanske ska först fråga, pratar du med vänner och bekanta om att det där eventuellt är ett problem? Och i så fall, ser de ett problem i det?
Jo, men det gör jag ju. Och det är många som liksom jag tycker att det är väldigt fånigt och förnedrande faktiskt för de kvinnor som är inblandade. Men det är också så att dels så tror jag att Italien och Sverige är väldigt olika i hur man uppfattar skönhet. Alltså i Italien är skönhet ett värde i sig, vilket egentligen aldrig tror jag har varit i Sverige. Tvärtom, så om jag ser tillbaka så var det väl nästan så för att man, det var nästan tvärtom så att säga. Om någon var lite för snygg så trodde man att, tog man för givet att den personen antagligen var dum i huvudet. Och man var lite misstänksam så att säga. I Italien faller människor fullständigt i trans för vackra människor, män och kvinnor. Man bara tittar och stirrar och liksom, man njuter av själva bilden så att säga. Och det där gör kanske då att man ibland blir lite blind för när man säger liksom inte att det här är faktiskt egentligen sexism. Även om man säkerligen ser det också. Men alltså, det är verkligen så att italienarna har en annan idé om detta. Alltså det är på något sätt lite självklart att om du är TV så måste du vara snygg. Det ska, en man ska vara snygg och en kvinna ska vara snygg. Jag tror att man reflekterar lite mindre, men är ju överhuvudtaget mindre moraliserande än vad vi är. Det kan jag tycka efter alla mina år i Italien, att Sverige moraliserar i vissa sammanhang där man kanske egentligen kunde ta det lite lättare.
Du var själv inne på Berlusconi. Han var inblandad i fotbollslaget Milan länge. Det är också en sak som är lite svårt för oss svenskar att förstå, att premiärministern var inblandad i landets, kan man väl säga, största fotbollslag och en europeisk maktfaktor. Hur kan det där fungera i Italien? Jättestor fråga igen, men kan du inte ge lite bakgrund?
Men för det första så, Berlusconi äger fortfarande Milan. Så att det är inte slut. Och han köpte klubben i mitten av 1980-talet, alltså innan han gick in i politiken. Och jag tror nog att det delvis har varit en hjälp för honom i politiken. I det att många som älskar Milan har älskat Berlusconi, därför att Berlusconi har pumpat in mycket pengar i det laget, köpt fantastiska spelare, gjort faktiskt Milan till åtminstone Europas mest vinnande klubb någonsin. Och det där är man en diehard fotboll tifoso, som det heter på italienska, sen som är liksom, som om man var insjuknad i tyfus, då gillar man sin klubbpresident. Sen kan du ha rätt i att det låter som en mycket underlig kombination att man är premiärminister och också äger en av sitt lands största och mest framgångsrika fotbollsklubbar. Men då kan jag bara tillägga att det är så mycket som är konstigt i italiensk politik, och inte minst vad gäller Silvio Berlusconi. Alltså det finns ju många saker som är olämpliga vad gäller honom och hans politiska engagemang. Alltså det finns ett antal intressekonflikter som inte skulle tillåtas i väldigt många andra länder. Och det här, på något sätt så känns nästan Milan som en av de mindre allvarliga i sammanhanget.
Självklart, han har gjort mycket annat dumt såklart. Min grundfråga är ändå, hur kan en sån man åtnjuta en sån makt i ett land? Vilka mekanismer ligger bakom det?
Alltså, jag tror att Berlusconis, de viktigaste faktorerna bakom Berlusconis framgångar i politiken är hans tv-ägande. Han äger ju 3 av landets 8 rikstäckande tv-kanaler. Långt innan han blev politiker så införde han, kan man säga, en väldigt kommersiell, lite verklighetsfrämmande, dagdrömmande tv som försatte italienarna i en viss sinnesstämning som jag tror gjorde dem ganska mottagliga för honom som politiker så småningom. Och när han väl blev politiker så använde han och fortsatte att använda sina tv-kanaler för att göra propaganda för sitt eget parti och för sig själv. Och numera på ett ganska raffinerat sätt, alltså inte riktigt så vad ska jag säga, grovt tillyxat som det var i början. Berlusconi är också en väldigt rik man. Och italiensk politik har utvecklats på ett sådant sätt att det behövs mycket pengar för att driva en framgångsrik kampanj och för att kunna vinna. Så det har hjälpt honom väldigt mycket. Och Berlusconi är väldigt bra på magkänsla, så att säga. Han förstår faktiskt väldigt väl var det kniper, så att säga, för medelitalienaren. Han vet precis vilka löften han ska kasta in i debatten precis innan det är val. Och han vinner ofta på det. Och en av de sakerna är faktiskt, eftersom vi talar om politik, är hemmet, la casa. Berlusconi lovar alltid någonting bra om italienarnas hem precis i slutet. Han lovar att ta bort fastighetsskatten till exempel. Det vinner man val på i Italien.
Hur stor är Zlatan Ibrahimovic i Italien från ditt perspektiv där?
Han är naturligtvis väldigt ansedd. Han är ju både älskad och hatad förstås, eftersom han har spelat i 3 olika klubbar. Och redan det att han så att säga har rört sig mellan Milan, Inter och Juventus innebär ju att han har fått lika många vänner som fiender, kan man kanske säga. Men det är ju ingen som på något sätt ifrågasätter hans skicklighet och hans enorma betydelse för alla dessa klubbar. Milan som nu är på väg verkligen i nedförsbacke byggde ju upp alla sina framgångar egentligen kring honom här för några år sedan. Men han var där nog inte riktigt tillräckligt länge för att ska jag säga, alltså jag tror att man uppfattar honom rätt mycket som en handelsman i fotboll, om jag uttrycker mig så. Alltså en person som går dit pengarna finns och som kanske kommer tillbaka och då säkerligen kommer att göra ett bra jobb. Ett riktigt proffs. Men om du frågar mig om han är älskad i Italien, så jag tror faktiskt inte det. Jag tror att han är respekterad, är nog bättre kanske än älskad.
Tror du att han kommer tillbaka?
Jag skulle kunna tänka mig det om han fick ett bra ekonomiskt anbud när han kanske liksom, när hans stjärna är lite i dalande, när hans stjärna så småningom kommer vara i dalande. Därför att jag tror, så vitt jag vet, så trivs han väldigt bra i Italien. Men det ska nog vara, jag tror att det måste vara ekonomiskt intressant.
Din vän Jennifer Wegerup, när jag intervjuade henne, sa att hon tror att han kan återvända till någon av klubbarna, företrädesvis Milan kanske, i någon form av ledarroll. Har du hört någonting om det?
Alltså du menar bakom kulisserna så att säga, inte som spelare? Ja, nej, det har jag inte hört någonting om. Men Jennifer är en fantastiskt duktig journalist med otroligt goda kontakter. Så det är möjligt att hon har hört någonting som inte jag har hört. Men och det är väl inte otänkbart. Jag tror att Zlatan är en intelligent kille som säkerligen skulle kunna fungera bra även i en klubb, så att säga, bakom kulisserna. Men eftersom Italien är ett land där man gärna, alltså man är lite nostalgisk, man köper gärna tillbaka spelare man har haft. Milan köpte tillbaka Kaká till exempel, som ju egentligen kanske inte, hans storhetstid är väl nog förbi. De köpte också tillbaka Shevchenko för några år sedan. Det kan kanske hända att man köper tillbaka, att man vill ha tillbaka Zlatan också. Det finns någon sorts, som jag sa, just nostalgi, att man drömmer sig tillbaka. Och som sagt, det kan ju tänkas att Zlatan kan tycka att det kan vara härligt när han närmar sig slutet av sin karriär.
Mm. Kungen fotbollsmässigt i din stad är Francesco Totti. Kan du inte resonera lite om hans storhet i Rom?
Ja, jag tycker för det första att det är så väldigt tråkigt att Totti är ju rätt illa sedd i Sverige av många. De tycker att han är divig och det finns alla möjliga. Han spottade på någon för länge sedan och så där vidare. Men för det första så var det väl ungdomssynder, får man säga. Kanske Totti är ju nu en mogen man som är gift och har 2 barn och som samtidigt fortsätter att spela boll som ingen annan. Jag beundrar Totti dels därför att han aldrig har lämnat Roma. Och det där kan man ju naturligtvis också se som en begränsning. Men jag tycker ändå att det är ganska härligt att det fortfarande finns spelare som stannar kvar i en klubb. Och jag tror att vad gäller Totti så är det dels beror det verkligen på en väldigt, väldigt stark känsla och kärlek för Roma. Kanske lite grann också för att han själv inser att det kanske inte hade blivit lika bra någon annanstans. Men det innebär ju också att en sån jättetalang som han ju ändå måste betrakta som till exempel aldrig någonsin kommer få en guldboll, aldrig någonsin kommer att få de här stora internationella priserna därför att klubben är inte tillräckligt stark eller har inte varit, för nu får vi ju se hur det går här, för att det skulle vara motiverat så att säga. Sen är Totti faktiskt också en person som gör väldigt mycket gott utan att tala så mycket om det. Han gör väldigt mycket välgörenhet, kanske huvudsakligen i Rom. Men som sagt, han gör det utan att slå sig själv för bröstet så att säga. Och sen gillar jag ju att han är lite, han är verkligen en riktig romano i alla avseenden. Han talar riktigt bred och tjock romanesco. Han är inte, vad ska jag säga, jag tror inte att han är dum, men han är lite naiv på något sätt. Lite svarar ofta rätt så roligt på frågor. Han kan driva med sig själv, han tar inte sig själv på något stort allvar. Och han är, tror jag faktiskt, en ganska god människa. Och då undrar du, hur kan du veta det? Ja, jag tycker mig känna det.
Vilka råd vill du ge till unga aspirerande journalister?
Det där är en svår fråga därför att eftersom jag alltid har varit frilans så vet jag faktiskt inte riktigt hur det fungerar på en svensk redaktion. Om du träder in idag och sträcker fram handen och säger god dag, jag är Kristina Kaplin, jag skulle vilja jobba här. Det enda råd jag egentligen kan ge är att lära sig så mycket man kan. Alltså aldrig vara ödmjuk i förhållande till det man arbetar med helt enkelt. Att om det nu är sportjournalistik så läsa på, se, höra, lyssna, tala med folk och så vidare. Och det andra är, tror jag, att efter ett tag, kanske inte den absolut första tiden, men efter ett tag våga odla en egen stil. Och sen inte vara rädd. Inte ha för mycket respekt. Alltså så där att stå där i ett hörn och inte våga komma fram. Och det har Italien hjälpt mig med mycket. För att Italien är verkligen ett sånt land att om du inte vågar, då händer absolut ingenting. Alltså då står du där med skägget i brevlådan. Utan fram med micken, stega fram, säg god dag eller liksom sträck dig högt över, ropa och skrik. Liksom, låt ingenting hindra dig. Du ska ha din story. Det där får, och då får man boxas lite för, men det kan det vara värt.
Gällande utvecklingen i journalistiken, du har ju varit igenom, eller du har varit med om den här resan. Det har ju hänt ganska mycket de senaste 10, 20, 30 åren. Hur vill du resonera kring den utvecklingen med allt vad det innebär digitalt och arbetstempo och landskapet och så vidare?
Jag kan ju bara börja med att säga att den här Kamerun-intervjun som du talade om tidigare, den hade ju aldrig skett idag. Och det är väl det som är det tråkigaste. Att 1990 var det faktiskt så att vi journalister kom in på tränarnas hotell. Och som i vissa fall så fick vi alltså tala med dem så där. Vi kunde gå rakt fram till dem och säga, kan jag få intervjua dig? Och det gick bra. Och även om det var presskonferenser så fanns det en möjlighet efteråt att hugga. Där handlade det rätt mycket om egen initiativförmåga och det fick jag alltså lära mig ganska tidigt. Så jag har ju träffat, det känns ju fantastiskt nu när jag tänker på det att vi talar om alltså, vad blir det, 25 år ungefär. Så jag har ju träffat nästan alla av de där riktigt stora italienska spelarna och pratat med dem. Det är ju en otroligt härlig erfarenhet att gå och bära på så att säga. Men så är det ju inte längre, det vet vi ju. Pengar styr på det sättet tror jag kanske att det är tråkigare i många avseenden idag än vad det var när jag började. Och vad gäller allt det övriga så det krävs mer idag. Det krävs, det är betydligt stressigare. Man är ju, det förväntas ju av en att man ska kunna mer så att säga. Jag tror att så småningom kanske det blir så att en ung tv-journalist måste kunna både filma och redigera och vara journalist. Det är många som arbetar så redan, men man kräver kanske inte av alla. Men jag tror inte att det ligger så långt bort faktiskt. Och det kräver ju liksom en multikompetens som jag inte har till exempel. Och som jag, vad ska jag säga? Eftersom jag tycker att journalistiken är så viktig så tycker jag att det tar koncentration från journalistiken och det tycker jag är synd. Jag tror faktiskt att det i många avseenden är jobbigare och mer stressigt än vad det var när jag började. Och att man ska vara medveten om det, att det ser naturligtvis väldigt härligt ut för den som tittar. Men det ligger väldigt mycket arbete bakom och det gör det för mig också även om jag lyckligtvis har en medarbetare med mig. Men det är nog rätt viktigt att man är medveten om att det är liksom ingen, det är inget glamourjobb det här. Det är fanta med liksom upp i svinotan och sluta sent på kvällen och ofta knuffas och trängas och bråka och visa armbågarna. Ja, det kan vara rätt jobbigt emellanåt.
Det är mycket bloggar och poddar och Twitter och Instagram och Facebook och allting som nästan går, som glider in i journalistiken idag. Mm. Vad ser du framöver på horisonten? Har du någon prognos på det?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är lite dålig på det där faktiskt. Och det tror jag delvis är en generationsfråga faktiskt. Men det har också med att göra att för min egen del så jag får lite koncentrationssvårigheter när jag hela tiden måste var ute på flera olika plattformar samtidigt. Och jag skulle kunna tänka mig kanske att det ändå blir så att det är liksom mer exklusivt att inte vara med i allt det där än att vara med i det. Vi får se.
Vilka journalister tycker du är extra bra? Antingen någon jämngammal eller något ungt stjärnskott som du tycker är intressant?
Det är två namn som dyker upp omedelbart faktiskt för mig. Och den ena är Jennifer Wegerup som jag tycker är en otroligt duktig sportjournalist. Och jag tycker om att ska jag säga, hon är inte bara att hon skriver väldigt bra, hon är väldigt kunnig och jag har sett henne arbeta. Och det är få journalister jag känner som är så otroligt bra på att arbeta upp kontaktnät som Jennifer. Hon är helt fenomenal i det avseendet. Sen tycker jag väldigt mycket om Johan Esk som jag aldrig har träffat men som jag njuter av att läsa och tycker väldigt ofta har väldigt han förvånar mig emellanåt och det vill man ju gärna bli som läsare. Att, hallå, men det där har jag faktiskt inte tänkt på. Han kommer med, som jag upplever, nya vinklar. Och samtidigt så vill jag då säga att det finns ju så oändligt många och så oändligt många som är väldigt bra. Och jag befinner mig ju rätt långt borta och har säkerligen glömt andra här som jag borde ha hållit fram. Och som säkerligen också är värda en eloge.
Vad tror du att du gör om 10 år, Kristina?
Om 10 år så, jag hoppas att jag fortfarande jobbar med journalistik. Kanske i ett lite lägre tempo. Men jag skulle också mycket väl kunna se mig sitta någonstans och skriva böcker i någon liten trevlig, något lite trevligt hus. men jag tror att jag är tillräckligt mycket journalist för att jag kommer nog att få rätt svårt att sluta med det här, tvärt i alla fall. Så att en gång hade jag en diskussion som jag aldrig glömmer med en fotograf på Roland Garros i Frankrike. Vi stod och pratade, han var frilansare precis som jag. Och jag talar lite med honom om att den här oron som man som frilansare ändå alltid har, att kanske nästa dag det inte finns något jobb och så där vidare. Och då sa han så här till mig: först måste man jobba rejält för att visa vad man går för och skapa sig ett namn. Och sen ska man jobba på att bli en institution. Och jag hade faktiskt aldrig tänkt på det där förrän han sa det. Men jag glömmer det aldrig. Och så jag tänker väl kanske då att om 10 år så ska jag jobba på att bli en institution.
Kan du tänka dig komma tillbaka till Sverige, eller det kapitlet avslutat? Bor utomlands för alltid nu?
Det beror på vad jag... Om någon erbjöd mig något väldigt kul så skulle jag nog kunna tänka mig kanske komma tillbaka. Det är väl liksom, jag vet inte. Men man ska ju däremot inte liksom, man ska ju inte tro att man är densamma. Det där var ju bara dumt sagt. Men det är ju verkligen så att lever man utomlands så länge som jag har gjort, så blir man ju någonting annat. Jag kan inte säga att jag känner mig rakt igenom italienare, men jag kan inte heller säga att jag känner mig rakt igenom svensk längre. Och jag skulle säkert bli väldigt förvånad över mycket jag säger här, precis som jag fortfarande kan reta mig vansinnig över saker jag säger i Italien. Så att, jag vet inte. Jag tror att det hade varit idealiskt. Det hade egentligen kanske varit att få lov att vara här halva året och i Italien halva året och riktigt få njuta av detta, liksom att känna... det jag har lärt mig av norra och södra Europa genom åren.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Det där är ju jättesvårt att svara på, för att det finns ju massor med jättespännande människor som man skulle vilja tala med. Egentligen, om jag tänker i sportens värld, så just nu så skulle jag faktiskt tycka det var väldigt intressant att få tala med Tyson. Mike Tyson, han är nyfiken på honom därför att han ju på ett väldigt självutlämnande sätt har berättat om sig själv. Jag har alltid tyckt att det var så fascinerande att en så väldigt stor och kraftig och fruktansvärt stark man har en sån liten pipig och lite ängslig röst. Så att det där har alltid fascinerat mig, och jag skulle alltid tyckte det var spännande. En annan person som jag faktiskt väldigt gärna skulle vilja intervjua är italiensk fotbolls absolut största nörd, som heter Adriano Bacconi. Han är faktiskt nu en sorts institution i vissa fotbollsprogram på italiensk tv. Han fattar allt om fotboll. Han är väldigt bra på att analysera liksom ett lag ur rent, vad ska vi säga, taktisk, strategisk synvinkel. Han är så tråkig så klockorna stannar, men fascinerande just för detta. Jag är väldigt fascinerad av hur han har hamnat där och liksom vad han skulle kunna berätta om fotboll, kanske också utöver alla hans pilar och liksom olika grafiska framställningar.
Mm. Sista frågan får alla gäster, och den syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige?
Jag tror inte jag gör det överhuvudtaget, faktiskt.
Tusen tack för att du ställde upp, Kristina.
Tack.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.